Ja, predikan har egentligen redan pågått en lång, lång stund. Och det kommer inte att bli ytterligare 45-60 minuter. Men det blir ett fullföljande av de här tankarna. Förkunnelsens betydelse av vem Gud är. I ton, text, men också nu i ord och med Guds ord i botten. Och så reflektioner kring spänsten mellan förundran och förtröstan. Där man ju kan säga att förundran behöver förtröstan för att djupna. Och förtröstan behöver förundran för att vitaliseras. Vi behöver både förundran och förtröstan. Förundran behöver förtröstan för att djupna, stillna, mogna, få rötter. Men förtröstan behöver också luftrymd, förväntan på någonting som är större än det egna. Om detta handlar fortsättningen av gudstjänsten. Och det tar sitt avstamp i en rubrik som jag såg den 12 juli för drygt 2 veckor sedan. Det var den här. Det här är från SVT. NASA säger djupaste bilden av universum är tagen. Det refererar till de först släppta bilderna från James Webb-teleskopet som skickades upp i julas. Till längre utanför atmosfären än något annat tidigare teleskop. Och många, många gånger starkare. Ett teleskop som är ett jordens, mänsklighetens öga ut mot universum. De första bilderna släpptes för 2 veckor sedan. Kanske har ni sett dem. De är fullständigt fantastiska. Oerhört vackra. Och handlar om avstånd som då mäts i ljusår som är av miljonkaraktär. Det övergår vida vår förmåga att förstå. Och alla som ser bilderna och anar vad de börjar visa här är förstummade. Så och den som har satt rubriken på SVT. Möjligen går rubriksättaren lite för långt. Den djupaste bilden av universum är tagen. Det är en klatschig rubrik, men den tål kanske att putsas på lite grann. 3 dagar senare kommer tidningen Dagen med en ny rubrik. Och den låter så här. Harvard-professorn om de nya bilderna. En ikon av universums skapare. Kanske såg du artikeln, den är läsvärd. Det är en referens till en svensk professor vid Harvard i England, i Cambridge. Hon heter Karin Öberg och hon är katolik. Och hon konstaterar, för mig blir det som en ikon, alltså en bild av universums oändliga skapare. Gud kunde ha skapat ett litet universum, men jag tror att han ville att vi skulle få en glimt av hur mycket större både han och universum är än vad vi kan tänka oss. Och så säger hon, här märker vi att universum är otroligt vackert. Och vi märker universums oerhörda omfång både i tid och rum. Förundran, i högsta grad förundran. Och jag tänker att vi behöver inte oroa oss över vetenskapens framsteg och nya rön. Vi behöver inte oroa oss det minsta och tycka att det är jobbigt. Det är fantastiskt. Vi kan förundras med alla som gör det här och upptäcker. Världens upptäckt är inte slut än. Det räckte inte med att segla från europeiska fastlandet över till det som vi kommer att kalla för det nordamerikanska fastlandet. Det räckte inte med Columbus och de som var före honom. Det fanns mer att se. Nu är vi så långt ut så vi kan inte begripa. Men vi kan förundras. Och skillnaden mellan de olika förhållningssätten är såklart att i den ena förundran finns bortom det vi kan se inget. I den andra förundran finns bortom det vi kan se Gud. Det är vad Harvard-professorn ser. Hon ser Gud bortom allt. Och jag tänker att i vår egen samtid kan vi glädjas över att Guds storhet bakvägen bevisas för oss genom vetenskapens framsteg inom vissa områden. Jag lovprisar inte allt som händer såklart i den världen och jag kan inte någonting just om det heller. Men vad jag kan konstatera som vanlig svensk dödlig 72-åring, det är att mitt liv och min värld är miniatyrer, om än så aldrig så underbara som vi har sjung i den här född på nytt sången Guds barn jag är. Men det är ändå en miniatyr i förhållande till Guds oerhörda storhet. Så ja, universums djup, alldeles oerhört. Men utifrån det bibliska perspektivet bör vi naturligtvis betrakta eller se ut i universums oerhörda storhet utifrån tanken om Guds storhet. Gud som är större än allt vad vi kan se. Och detta är obegripligt för oss. Men det var också obegripligt för Salomo för 3000 år sedan. 3000 år sedan gjorde Salomo samma iakttagelse som de som jobbar på NASA och som vår kära Harvard-professor har gjort. Och det uttrycker han på det här sättet i andra krönikeboken, relaterat kapitel 2, vers 6. Han har bestämt sig för att fullfölja uppdraget att bygga ett hus åt Gud i Jerusalem. Det uppdraget har han fått av Gud och av sin far David. Och nu håller han på att göra det. Och han grips naturligtvis utav någon slags efterklokhetens blekhet. Vad är det jag håller på med? Och så säger han så här. Andra krönikeboken 2, vers 4. Vem förmår bygga honom ett hus när himlen, himlarnas himmel, inte rymmer honom? Salomo begrep att Gud var stor. Och det finns ju många sådana texter som säger detta. Oh, så stor Gud är och så djup Gud är. Psalm 92 är ett sådant exempel. Jag tror jag ska läsa ur den också. För den ger oss en sån här hisnande känsla. Det står inte vem som har skrivit den, så det vet vi inte. Men så här är de första verserna i psalm 92. Jag läser verserna 2-6. Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den högste. Att var morgon förkunna din nåd och var natt din trofasthet. Till toner av 10-strängad harpa, till lyrans klang. Dina gärningar, Herre, ger mig glädje. Jag jublar över vad du har gjort. Herre, vilken storhet i dina verk. Vilket djup i dina planer. Jag riktigt hör Oskar Arnfelt när han sjunger med sin mångsträngade gitarr morgon och kväll om Guds storhet. Jag hör förundran när det gäller nåden och jag hör förtröstan när det gäller trofastheten. Ja, men det här är ju 3000 år sedan. Det är inget nytt. Det var inte de första som upptäckte att det var stort när det hände här nu under vårvintern med det nya fantastiska teleskopet. Utan Guds djup beskrivs naturligtvis väldigt mycket i Bibeln. Och det kan vi redan, det har vi förstått redan. Och jag är nöjd med de här två ställena. Förutom att jag vill ta nästa steg då. Koppla ihop den här tanken med universums oerhörda djup. Och Guds oerhörda djup. De hör naturligtvis ihop. Och detta skriver David om i en diktning. Han är ju kompis med Lina Sandell och Seo Rosenius. Han diktade väldigt bra nämligen, David. Så vi har ju kvar ett antal fantastiska diktverk av honom. Och då kan man ju läsa så här i psalm 19, de första fem verserna. Lyssna. Psalm 19, 1-5. Eller 2-5 blir det. Himlen förkunnar Guds härlighet. Himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal. Det är inte ljud. Deras röster kan inte höras. Men över hela jorden når de ut till världens ände deras ord. Alltså himlen och himlavalvet talar ständigt om Guds oerhörda storhet. Ljudlöst, ja, men oerhört starkt ändå. Och det är klart att det är det här som Paulus knyter an till 2000 år tillbaka i tiden, 1000 år efter David. För i Romarbrevet kapitel 1 så formulerar sig, är bättre att säga, Paulus på det här sättet. Versen är nummer 20 i kapitel 1 i Romarbrevet. Allt sedan världens skapelse har hans, alltså Guds, osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Det går att förstå att Gud finns i allt detta stora. Och Paulus är också inne på att man kan liksom, utan att riktigt känna Gud, ändå treva sig fram eller ana sig fram till den här insikten. Och det beskriver han när han talar till människor i Aten. Det står i Apostlagärningarna 17, också bekanta texter, citat från Paulus, där han undervisar och förkunnar på det här sättet. Vers 24 och 25, också med en hänvisning såklart till Salomos kommentar om templet. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Och så vers 27. Där han skriver, kanske kan människor treva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Där har vi både förundran och förtröstan också i Paulus undervisning. Och vi behöver båda för att få dynamik och storhet i våra liv. Vi behöver rötterna och vi behöver kronan. Vi behöver fästa neråt och blicka uppåt. Det hör ihop allsammans. Och så har jag faktiskt som rubrik för predikan den djupaste bilden av Gud. Jag snodde lite ifrån SVT. Den djupaste bilden av universum. Men jag kallar den här predikan i mina egna anteckningar för den djupaste bilden av Gud. För i Nya testamentet har vi den häpnadsväckande och obegripliga undervisningen att Jesus uppenbarar denne store Gud. Det går att lära känna Gud. Han är inte långt borta från någon enda av oss. Och nyckeln till att förstå den formuleringen av Paulus där i Aten, det är att inse att det är Jesus som är närvaron av Gud i den konkreta meningen så vi kan lära känna honom. Och då blir ju budskapet idag, om du eller jag just idag skulle vackla i vår tro som de här människorna gjorde som har skrivit dessa fantastiska sånger. Ja, det är ingen större fara, därför att om du vänder dig tillbaka till Gud så ska du få hjälp av hans ande och hans son att se hans storhet och få ro i ditt liv. Och om du som lyssnar hemma sitter och har bekymmer med ditt liv, kom ihåg att i Kristus finns svaret på frågan, vem är Gud? Hur stor är han egentligen? Det djupaste svaret på frågan om Gud finner vi i Jesus. Så här skriver Paulus, Kolosserbrevet 1:15. Han, alltså Kristus, är den osynlige Gudens avbild. Och i kapitel 2, vers 9. Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Det är oerhört. Det är oerhört. Och i Hebreerbrevet 1 och 3 står det om Jesus. Han är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen. Det här är kärnan också i väckelsen som bröt fram i Sverige i mitten på 1800-talet. Människor lämnade teorierna och det akademiska talet om Gud och Guds tro och valde att söka sig in i en personlig relation. Sökte Jesus till frälsning, sökte anden till upplysning på det personliga planet och man började predika, sjunga och vittna åt höger och vänster. Och det finns mängder med exempel på detta. Och det här är vår tradition och det här är vad jag vill säga idag. Vi kan ha en levande relation med den oerhörde guden vars storhet vi aldrig kan förstå. Vi kan det genom Jesus, hans son, som kom för att uppenbara honom för oss. Och det här väcker verkligen förundran. Det väcker förundran som vi sjöng i salmen. Lov, ära och pris. Fader, son och ande. Halleluja. Revive us again. Det väcker en stark, stark förundran. För förundran består i att erkänna, inse och sen också bekänna Guds storhet. Det gör vår vän, den här professorn i Harvard. Att erkänna och inse och bekänna Guds storhet. Om vi gör det och låter Guds storhet få nå våra hjärtan, då kan vi sjunga sånger om hur fantastisk Gud är och förundras utan att bli förskräckta. Vi kan vila i den förtröstan som ligger i att vi är Guds barn. Johannes skriver i första brevet kapitel 3, vers 1. Vilken kärlek har Fadern inte skänkt oss när vi får kallas Guds barn? Det är vi. Eller Romarbrevet 8 som Anders läste ifrån tidigare. Eller Romarbrevet eller psalm 8 som Birger läste. Där finns förundran. Där finns förundran som att du bara kan tänka på mig. Och så finns förundran där också slutet på Romarbrevet 8. Att det är möjligt ens en gång. Att vara, leva i dig och vara bevarad i dig. Men jag förtröstar på att det är möjligt. Och så skriver Paulus i kapitel 8 där i Romarbrevet 16 och 17. Också ofta citerat. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar. Och detta snappade Lina Sandell upp och skrev sin enormt innehållsrika kommentar till Romarbrevet 8 i den sång vi inledde gudstjänsten med. Är det sant att Jesus är min broder? Är det sant att arvet är mitt? Nej, men tanken är ju större än vad man kan ta, den svindlar. Sjung den där sången igen och igen. Är det sant? Ja, det är sant. Är jag verkligen Guds barn? Diktar Rosenius. Ja, Gud bekräftar att jag är hans barn. Men hur kan han göra det? Han är ju större än alla rymder. Ja, men han är också här. Han är också närvarande. Han älskar. Så, den djupaste bilden av universum. Eller, om du så vill, den djupaste bilden av Gud. Den är redan tagen. Det är bilden av Jesus. Den finns redan. Där har du den djupaste bilden du någonsin kan hitta av Gud. Söker du efter mer djup i Gud? Söker du möjligen för första gången eller på nytt igen efter en erfarenhet av Guds storhet i ditt liv? Ja, då är det Jesus du ska vända dig till. Det är Jesus du har uppenbarelsen av Guds sanna väsen. Och han kan bli din bror, din vän, din frälsare och vara det i evigheters evighet. Så jag läser till slut Filipperbrevet 6, Filipperbrevet 2, verserna 6-11. Låt oss bygga våra liv på denna information om Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Låt oss be. Herre, Herre, var ska vi börja? Vi vet vem vi ska gå till. Vi ska gå till dig, Herre Jesus Kristus. Men var ska vi börja våra tacksamhetsord? Våra hjärtan flödar över, Herre, av det som är vackert och oändligt, och förundras så till den grad att vi kan lätt känna en slags svindel i existensen. Samtidigt vänder vi oss till dig, du den evige, den store, himlarnas, himlars skapare. Du som är större än allt vad tid och rymd kan ange. Vi vänder oss till dig med denna förundran, i vissheten om att vi kan få ro i dig. Vi kan finna förtröstan i att du har tagit emot oss och gjort oss delaktiga i din härlighet. Om den ännu inte är fullt i kraft i våra liv. Men en dag, vi minns våra vänner, våra trosyskon som genom århundraden har gått före till härligheten. Herre, vi kommer dit allesammans. För din härlighet är inte begränsad till tid och rum. Den är av evighet, och vi kan tillhöra dig genom tid och rum och in i evighet. Herre, Herre. Vi vill förtrösta på dig. Vi vill fördjupas i dig. Vi vill leva trygga liv i en otrygg värld. Rena liv i en oren värld. Troende liv i en otroende värld. Herre, vi bekänner oss till dig som universums Herre och skapare. Men också vår personliga Herre och frälsare. Tack för att du tar emot vår ödmjuka bön och vårt närmande med böjda huvuden till dig. Ärat vare ditt namn.